If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Du Fabian, vem ska vi träffa den här veckan?
Jo, vi ska ju träffa ingen mindre än Erik Sprinchorn från TIN Fonder.
Men precis, Carl Armfelts parhäst. De bröt sig ut från Swedbank Robur för några år sedan och skapade sitt eget fondbolag TIN Fonder. Och Carl Armfelt har vi haft med på den tidigare. Dock tror jag att han var kvar på Swedbank när vi gjorde det avsnittet, för det var avsnitt 32, så det var extremt länge sedan. Nästan så länge sedan så att jag inte vill att ni ska gå in och lyssna på det. Men om ni är nyfikna så finns det avsnittet länkar förstås i avsnittsbeskrivningen. Men vi kanske har anledning att bjuda in honom igen och köra en liten uppdaterad variant.
Ja, jag tror att det är bättre att vänta på en kommande intervju i framtiden snarare än gå tillbaka i biblioteket. Lyssna hellre på dagens avsnitt med Erik om ni är intresserade av ny teknik.
Helt rätt faktiskt. Men innan vi hoppar in på dagens avsnitt så ska vi påminna som vanligt att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar förknippar med risk. Eftersom dessutom pratar lite om fonder idag, eller Eriks fond framförallt, så tänk på att allt läsa alla relevanta dokument om du är intresserad av att investera i hans fond. Och denna vecka vill vi återigen presentera vår samarbetspartner Saver.com, S-A-V-R. Det är alltså fondplattformen med 30-50% lägre avgifter, vilket gör enorm skillnad över tid tack vare ränta på ränta.
Till exempel kan du hitta veckans gäst Erik Sprinchorn och hans TIN Ny Teknik på Saver. Och där kostar alltså fonden 1,07% istället för 1,59% som hos övriga aktörer.
Ja, och det fantastiska med det här är att det är inte så att TIN Fonder på något sätt drabbas, utan Saver, de betalar ju tillbaks den här provisionsdelen av fondavgiften som de andra mäklarna tar för sig själva. Så de betalar tillbaka det till dig som sparar, och istället tar man ut en fast plattformsavgift på 0,09%. Alltså, förvaltaren får fortfarande lika mycket betalt, men du som sparar får ett lägre pris. Det är en win-win.
Så, Gå in på saver.com, alltså SAVR.com, och dra igång ett målsparande, eller varför inte flytta över din fondportfölj från en dyrare aktör. Saver står under Finansinspektionens tillsyn genom sin partner Fondab och omfattas förstås av både insättningsgarantin samt det statliga investerarskyddet.
Och som vanligt är det alltid en risk med investeringar, och du kan förlora hela eller stora delar av ett satsat belopp. Innan investeringen i fonder bör alltså alltid läsa alla relevanta faktablad för den fond du är intresserad av. Men är du intresserad av att titta på ett fondsparande som vi tycker att alla borde ha och vill göra det till en lägre avgift, kolla in saver.com, och vi säger stort tack till Saver. Då säger vi välkommen till podden Erik Sprinkorn från Tin Fonder. För de som inte känner till dig sen tidigare, vem är Erik?
Ja, hur långt tillbaka ska vi gå? Nej, jag har varit förvaltare i halva livet, förvaltare och analytiker. Så jag har hållit på med det här väldigt länge och samlat på mig en hel del erfarenhet. Och varit på, min karriär började faktiskt på Swedbank Robur en gång i tiden. För typ 25 år sedan som analytiker. Och sen har jag varit på SCB, enskilda. Jag har varit Brummer och Partners, jag har varit på Alecta och Swedbank Robur igen. Och nu sedan snart 2 år så driver jag eget fondbolag tillsammans med Carl Armfelt.
Vad gjorde du andra halvan livet?
Växte jag upp och förberedde mig för den här halvan.
Jag måste bara fråga innan vi kommer in på Tin Fonder. Din profilbild på Twitter, så har du en myrstack i bakgrunden. Vad är tanken med den bilden?
Ja, det är väl ingen... Jag tyckte det var en okej bild, och myror symboliserar någonstans strävsamt arbete, och jag vill inte att det ska ge intrycket av att vi tror på någon slags hive mind, men nej, jag tycker det är en positiv, en naturbild som är lugn och harmonisk och med duktiga små myror som jobbar.
Så, ni förvaltar ju teamfonder, och det är ju 2 fonder, det är Teen Ny Teknik och Teen World Tech. Vad är skillnaden? Vilka passar det för?
Teen Ny Teknik var ju den första fonden vi startade i februari 2019. Och det är en primärt nordisk fond. Mindre innovativa bolag i Norden är huvudtemat i den. Den kan placera upp till 30% globalt. Medans Teen World Tech, eller som den är oftare känd då, Avanza World Tech by Teen, är en global fond där fokus är mer på medelstora bolag. Men i övrigt samma fokus på innovativa bolag där kärnsegmenten är mjukvara, hälsa och digitala varumärken. Teen World Tech har också, där har vi stramat upp våra ambitioner vad gäller liksom hållbarhet, och försöker ha ambitionen och målsättningen är att över hälften av innehaven i den ska på något sätt vara med och göra världen bättre. Och det var väl någonting som uppstod att vi såg att vi har en ganska... Investerar man i innovation och mjukvara och den typen av sektorer, då har man inget stort koldioxidproblem rent allmänt. Men vi såg också att med en stor hälsokomponent så ser vi att det här är tydlig, att en naturligt bra hållbarhetsprofil. Men när vi går globala med fond nummer 2, då vill vi strama upp det där ytterligare och säga att över hälften av bolag eller innehaven ska bara på något sätt göra världen bättre.
Hur ser ni på ESG rent allmänt? Är det viktigt för er och varför?
Jag tror att det är ett vad ska man kalla det, nästan ett hygienkrav idag att man ska ha med det på agendan. Sen finns det är svårt samtidigt för din syn på hållbarhet, det är säkert skild från min syn på hållbarhet. Det finns ingen uppstramad definition av vad som är hållbart som vi alla är överens om. Men med det sagt så fokuserar väl vi då i vårt arbete primärt på att hitta bolag som kan göra världen bättre. Till exempel, vi har ett tema som kallas för dematerialiserad tillväxt. Vi tror inte att vi kanske behöver gå tillbaka till Amish för att inte tära på planeten, utan vi ser faktiskt en chans att vi kan se en ekonomisk utveckling. Bits, ettor och nollor istället för atomer. Så att vi har sett sedan 1970-talet så har USAs ekonomi vuxit väldigt kraftigt. Samtidigt så har vad man kallar för gross material consumption, alltså saker man använder, om det är stål eller betong eller koppar eller sten och trä och så vidare, den totala konsumtionen har faktiskt varit flat eller till och med minskat. Vi ser samma tecken i Europa nu de senaste 20 åren. Så det är någon slags grundsyn att optimistisk, teknikoptimistisk framtidsvy, där det faktiskt, om vi sitter i en lite grann problematisk situation med klimat och miljömässigt, så är det innovation som är nyckeln till att lösa det. Den andra aspekten av ESG, om vi tar socialt och governance då, S-et och G-et, där är vår huvudprincip att vi ska inte exkludera någonting annat än det allra värsta som enligt FN, UNPRI, som man brukar prata om som de sämsta sektorerna, om man säger så. Utan vårt primära mål med hållbarhetsarbetet är att vi ska försöka ha dialog och med bolagen och påverka dem i en positiv riktning. För jag tror att det finns ingen poäng i att svenska långsiktiga institutioner överger bolag i kontroversiella sektorer, utan det är bättre att de är kvar som långsiktiga ägare och faktiskt engagerar sig i dialog med bolagen och försöker påverka dem i en positiv riktning. För de verksamheterna som de här bolagen i de här kontroversiella sektorerna, de kommer inte att försvinna. Det kommer, om det blir anonyma utländska bolag som driver de firmorna, så kommer ingen bry sig om dem på samma sätt som om jag menar, vi kommer få kritik om vi inte engagerar oss i dialog. Media kommer att intressera sig för de här bolagen om det är svenska börsnoterade bolag som driver business, till exempel som kasinooperatörer och liknande. Fenomenet försvinner inte för att leka med tanke på att Bet365 skulle ta hela kasinomarknaden. Då är det faktiskt tvärtom färre som skulle bry sig om det. Så engagemang, dialog, påverkan är den väg som vi har valt då. När det gäller globalfonden, ja, men då får vi faktiskt inse att vi kanske inte kan påverka bolag på andra sidan jorden. Och då har vi ett striktare kriterier på oss. Att vi till exempel försvarsindustri och betting är saker som vi inte investerar i den då.
Om man spolar tillbaka bandet lite, vad fick dig intresserad av just tech och framtiden?
Ja, alltså, det finns många orsaker. Jag har väl alltid varit intresserad av teknik, historia, mänsklighetens utveckling och så vidare. Så när jag var dryga 20 så spelade jag Civilization, den första versionen. Och så dataspel är någonting som jag har sett och uppskattat under lång tid. Och det är kul att vi äger Take-Two i bägge fonderna. Så faktiskt nu har de senaste versionen Civilization 6. Det är en franchise som har levt i 30 år. Det visar att man kan vara rätt långsiktig även i dataspelsektorn. Men jag tycker teknik, innovation, det är på något sätt frontlinjen av vår mänsklighet, vårt mänskliga medvetande och kunnande. Det är kul, jag är en nyfiken person. Det är kul att se vad som händer på andra, bakom hörnet. Jag har en stor nyfikenhet på det och det är också kul att se. Det är där man faktiskt ser den starkaste tillväxten och faktiskt ofta den starkaste lönsamheten också. Det är kanske ett större tema, men man brukar ju prata om ekonomi att allting återvänder till någon slags medelvärde. Om du har en höglönsam bransch idag så finns det en naturlig dragningskraft tillbaka till någon slags medelvärde. För är du överlönsam idag så kommer in ny konkurrens och fler spelare och då tvingas marginaler och avkastning ner till en slags cost of capital egentligen. Men det vi har sett de senaste åren är faktiskt att den där trenden, det är tvärtom, att översta kvartilen i lönsamhet och avkastning, den bryter sig faktiskt loss från medelvärdet ännu mer och bara ökar. Och det ser man då i nya nätverksmodeller, plattformsmodeller, otroligt skalbara affärsmodeller som kommer fram i den innovativa delen av näringslivet. Som gör att det faktiskt har blivit inte bara högre tillväxt utan ökad lönsamhet i snitt i de här branscherna också. Så det är väl några bitar som ligger i mitt intresse för teknik, hälsa och innovation rent allmänt. Och även då, digitala varumärken, det är ju samma sak. Om det är streaming eller om det är dataspel så finns det i alla fall chansen att ha en väldigt skalbar affärsmodell. Det kostar inget att kopiera digitala saker. Det kostar inget nästan att distribuera dem, så att det blir rent naturligt ganska skalbara eller väldigt skalbara affärsmodeller.
Otroligt intressant det du säger, just reversion to the mean, alltså att normalt sett så kommer det konkurrenter, men precis som du säger så funkar det inte riktigt så i spel och så här. Det är inte som att folk kommer kunna släppa samma spel till ett billigare pris. Jag hade egentligen tänkt fråga om du själv är en gamer, men det låter som det, och jag ser även att det ligger någon Xbox-kontroll där i bakgrunden också. Vad är ditt favoritspel just nu?
Ja, jag brukar säga att jag tittar mer på spel än jag spelar själv i dagsläget. Någonstans där det var väl när jag var tvungen att samla ihop mig lite grann och försöka ta en examen på universitetet. Så därefter så har jag faktiskt inte spelat så jättemycket. Däremot så faktiskt min kollega Carl har, när vi spelar in det här så har han en gaming stream tillsammans med lite industripersoner som kommer ut på. Alla som lyssnar på det här kan gärna gå till YouTube och söka Tim Fonder så får kommunicera en 2 timmar lång gaming stream där. Så att vi Det är väl bägge två. Carl är en bättre dataspelare än vad jag är, men jag håller mig till online-schack. Är väl det mest återspelningsbara spel jag känner till.
Man känner ju igen det där tyvärr. Jag skulle brukar säga att jag nästan samlar mer på spel än vad jag spelar spel. För man köper mycket spel, speciellt när det är rea, men sen hinner man aldrig med att spela dem. Men det var lite roligt, jag såg den där streamen. Jag satt och kollade lite på den faktiskt innan. De spelade ju PUBG med, det var ju någon från Paradox och någon e-sportare tror jag. Överlag så tycker jag att ni är väldigt roliga på så sätt. Alltså väldigt innovativa i fonden. Dels att ni har, ja men den här gaming-streamen är ju superkul koncept. Och ni har även haft streamning när ni svarar på frågor och så. Men jag tänkte fråga så här, hur många är ni egentligen i teamet bakom Teamfonder? Är det bara ni två eller har ni liksom ett större team och hur gör ni analysdelen och allt så?
Ja, vi är ju två stycken förvaltare. Carl och jag har jobbat nu tillsammans i olika konstellationer på olika ställen i drygt 10 år. Så vi har funnit en bra modell och ett funkande liksom, ett kollaborativt arbete. Och jag tror väldigt mycket på stridsparet som den minsta atomen i en militär struktur och det är ingen slump att som ett stridspar är man mycket, mycket bättre än en ensam man kan stöta och blöta när man tar möten kan man se olika saker, om någon är engagerad i diskussionen kan den andra anteckna, man växeldrar i en diskussion och så vidare. Det finns många fördelar med att vara två, så att det är en naturlig enhet som vi, ett arbetssätt som vi är väldigt nöjda med. Sen vårt lilla bolag, där är vi 6 personer. Vi har en vd, en säljare och 2 programmerare. Men sen är vi en del i ett större ekosystem där vi har externa partner som gör back office och så vidare. Lite grann liknande som Erik Strand berättade om i ett tidigare poddavsnitt. Vi har en liknande struktur då, där vi inte gör allting själva utan faktiskt tar hjälp på vissa håll och försöker fokusera på det vi är bra på.
Är det lättare skulle du säga då att starta en fond just för att man kanske kan outsourca back office och sådana saker?
Det här är ju tillståndspliktig verksamhet. Jag skulle inte säga att det är egentligen lättare nu av det skälet än tidigare. Utan tvärtom så upplever jag att entrébarriären har nästan ökat.
Ja, precis. För det har varit min upplevelse också att det har bara blivit svårare och svårare att jobba inom alla former av finansiella tjänster. Men jag tänker om det kanske har blivit lite som för startups och så också, att eftersom man kan outsourca mer och mer så kanske det ändå blivit lite enklare.
Ja, jag vet inte. Jag har inte gjort det här så himla många gånger, men jag tycker ändå att jag kan inte rekommendera någon annan att försöka, för det är ganska slitsamt trots allt. Men sen finns det ett glastak någonstans. Om man kan bonka sig igenom det så är det trots allt mycket lättare. Men det krävs ju hårt arbete och en bra plan och framförallt vad vi var kanske inte oroliga för, men ändå en nyckelkomponent i vår verksamhet är ju ändå att hitta bra distributörer. Och där hade vi turen då att väldigt snabbt få bra samarbete med viktiga online-distributörer och Avanza, Nordnet och inte minst SCB då.
Och sen om man ska hoppa in på lite tyngre saker, kanske det som många lyssnare kommer hit för att lyssna på. Hur hittar ni era investeringar? Hur kommer ni fram till de investeringar ni plockar in i portföljen?
Ja, det finns ju många sätt. Men dels har vi ett stort nätverk, inte minst i Norden. Så där har vi ju ganska bra bild av vad som finns och vad vi gillar sen gammalt. Vi har nu, eftersom vi har kommit upp i en relativt bra storlek och är så att säga relevanta och det verkar som om ändå många bolag vill ha oss på ägarlistan, så då missar vi ju inte mycket i alla fall i termer av nya saker som kommer till börsen så att säga. Så jag upplever att det finns ett naturligt flöde. Sen har vi ju, nämnde tidigare att vi har 2 programmerare. Det är ju en medveten satsning på att samla in och ostrukturerad data och göra vår egen primäranalys. Inte minst för att hitta nya intressanta bolag, men också att hålla koll på det vi redan äger. Lite grann som jag själv varit en sån som står utanför H&M-butiker tidigare på 90-talet i min karriär med 2 sådana här clickers. En för kunder som går ut och en för kunder med påsar i handen när de går ut, så att då får man automatiskt footfall och conversion. Men vi har skrivit om det i någon krönika att det är bättre att ha 200 000 tinbots ute och krälla på nätet, spindlar som tar hem information som vi kan processa på olika sätt och hitta bra input på det ja, det vi äger och hur så att säga, vad vi upplever som kvaliteten i verksamheten, hur den utvecklas och även hitta nya intressanta innehav. Så det är två sätt. Sen har vi ju andra digitala verktyg som ger bra upphov till nya idéer också.
Har du något tips på nyhetsbrev, marknadskommentar eller andra sådana här källor som ni gillar, som ni följer, både betalda varianter och gratis grejer?
Ja, nu är vi inne på liksom svampställen och det vill man inte gärna avslöja de allra bästa. Men jag tycker det finns otroligt mycket material där ute och jag tyckte ni gjorde ett jättebra jobb när jag hittade de här AltaFox. Jag tycker att det var väldigt intressant att läsa om och men det finns ju tusentals liknande. Det gäller bara att vara idog och googla och leta, sök och i skall finna skulle jag säga. Hoppas bara att ni hittar just mitt svampställe.
Det tråkiga tyvärr tycker jag med just när man investerar i gaming framförallt, det är ju att det är så många studios som är så små och inte noterade. Jag vet bland annat, jag hörde att Carl Armfelt pratade om det på gamingstreamen där tidigare, om Valve bland annat, som äger Steam och så, Half-Life, som jag tror väldigt många skulle vara sugna på att investera i, men de vägrar ju att notera sig.
Ja, vi får vara tålmodiga. Kanske även de kommer till börsen så småningom.
Ja, när det kommer till börsnoteringar, har du en annorlunda researchprocess när det kommer till IPOs jämfört med redan noterade bolag? Ni har ju till exempel tagit en position i Unity, om jag inte missminner mig. Hur går tankarna där?
Ja, men det är ju en annorlunda situation och börsintroduktioner eller IPOs, det är också ett av de få tillfällen där faktiskt kortsiktig utveckling har en bäring på det, även på det långsiktiga. Alltså vi är ju i grunden långsiktiga och brukar säga till entreprenörer så att om vi kommer in till rätt pris så blir ni aldrig av med oss. Och på något sätt, börsintroduktionen är ju ett bra tillfälle för en institution av vår karaktär att skaffa sig en ordentlig position på en gång. Det kan också vara ett tillfälle att om vi lyckas övertyga bolagen och säljaren att det smarta är ju nu att IPO när det gäller börsintroduktionen, det är inte slutpunkten, det är bara startskottet på er resa där ni ska använda börsen som tillväxtplattform. Och då var nu smarta och gör det här bra så att det blir en fin reflexivitet, positiv spiral i börsintroduktionen, så kan ni komma tillbaka till marknaden sen och hitta nya pengar för att göra ett förvärv eller någon form av annan expansion. Självklart även med ankarprocesser som det oftast är nu i Norden, så är det ju en relativt kort tidsrymd vi har och det är inte jättemånga möten man hinner med bolagen. Så det är viktigt att vara fokusera på de viktiga sakerna, på bolagsprodukter, på ledningen, på andra ägare och så vidare. Så att snabbt skaffa sig en uppfattning om det här är liksom bra eller dåligt. Och du nämnde Unity, det är ju jättekul att vara med även i en amerikansk börsintroduktion. Det är ju svårare, det är väldigt annorlunda hur de sker där borta och det är ett hantverk som vi bara är i början av att lära oss att göra riktigt bra. Nu har vi gjort, jag tror det är 65 eller någonting sådär ankarinvesteringar på nordisk börs och nu börjar vi kunna det hyfsat hur man ska argumentera i olika vägar för att gemensamt både som bolag, som investerare, som säljare kunna hitta en bra modell för att alla ska bli glada. I USA är det mycket mera som det var i resten av världen tidigare, att det är en mycket snabbare process och lite schackrande och kattrakande för att hamna i position för att komma in. Liksom.
Hur var det med Unity? Var ni liksom pre-IPO där eller köpte ni på den öppna marknaden så att säga?
I wish att vi var... Vi känner till det där bolaget sedan ganska länge. Jag har träffat dem flera gånger och så vidare. Så att det allra roligaste i och med att det finns en danska grundare, så att det hade varit ännu roligare om de inte hade flyttat till San Francisco och noterats i USA, utan att det hade skett i Köpenhamn. Men nu är det som det är och vi var med dag ett så att säga i den börsintroduktionen och hoppas kunna vara med under många år, för jag tror att Unity har en fantastisk framtid framför sig.
På det temat kring bolag som noteras också. Det är roligt för det är en klassisk fråga ju i många poddar, så här, vilket bolag du helst skulle vilja se notera sig, och då är det klassiska svaret alltid IKEA. Men jag tänker att du kanske har ett roligare svar på det som är intresserad av teknik. Vilket bolag skulle du helst vilja se noterat?
Om vi nu är inne på dataspel lite grann så Roblox är ju ett, Epic Epic Games är ett annat. Så fort vi hör någonting om dem så ska vi vara på tårna och försöka vara med.
Roblox pratade de ju om för någon vecka sedan, va? Att de tittar på notering, tror jag.
Ja, alltså jag kan bara upprepa vad Kalle sa tidigare kväll, att en gissning är väl att de går in på börsen inom 18 månader. De har väldigt bra momentum och de har en tydlig covid-vinnare, men det finns ju mer strukturella skäl till att det ska vara mycket väldigt långsiktigt intressant, så att säga.
Problemet med att ha en fond är förstås att ni har in- och utflöden. Förhoppningsvis har man mer inflöden än utflöden förstås. Men jag undrar lite hur det påverkar fonden rent praktiskt, och vad skulle ni göra annorlunda om ni inte behövde ta hänsyn till de här flödena?
Ja, det är svårt att säga vad vi skulle göra annorlunda. Jag tror inte vi skulle gjort så jättemycket annorlunda, och det är svårt också att leva ett parallellt universum sådär, men in- och utflöden är en del av verksamheten när man har en dagligt handlad fond. Och jag tror att vi krattar väl lite grann för att hantera det genom att vara öppna och transparenta. Att försöka kommunicera med våra andelsägare så gott vi kan. Så att det inte är några överraskningar om det händer grejer i fonderna. Och jag tror att en del, vi kommer alltid, i och med att vi kanske har 250 000 andelsägare idag. Det kommer alltid vara en grupp av dem som är mindre långsiktiga än alla andra. Men jag tror ändå att vi har så pass mycket långsiktiga investerare så att vi själva kan vara långsiktiga. Och det är huvudsaken någonstans ändå. Det vi vill göra är att vi vill inte känna att vi inte kan vara, att vi måste sätta upp fonden så att den är kortsiktig och inte kunna ta långsiktiga bets på i intressanta bolag. Det är trots allt det viktigaste. En fond som är handlad dagligen måste alltid tänka på likviditet. Så det finns ju, vi har ju olika balanspunkter och har fokus på likviditet överlag i fonden. Och försöker förberedas på, inte för det värsta i alla stunder, men ändå att vi ska ha en bra säkerhetsmarginal till om det skakar till, liksom.
Du nämnde ju snabbt förut att ni använder olika typer av crawlers för att hitta information på nätet. Rent allmänt, hur använder ni webbanalys i er process och hur går det här utvecklandet av den här dataanalysen till? För det verkar ju vara en rätt stor del av er process.
Jag känner, vi har ju bara börjat. Vi håller på, vi har en heltidsanställd sedan ett halvår ungefär och en som pluggar och jobbar deltid. Vi har ju bara tagit några få myrsteg i den här riktningen, men det är ändå, det känns ändå som en viktig insats, och jag tror att jag skulle kunna leda bevis att vi redan har liksom fått igen pengarna på det vi har gjort hittills. Och vi kan bara bli bättre. Men det är så här, det är som allting annat, det är som lärande. Det här kommer vara en kumulativ process. Vi känner att vi tar myrsteg hela tiden, men kumulativt, sitter vi här om ett år så kommer vi ha något fantastiskt mycket bättre. Jag skulle väl inte tro att vi blir färre på dataanalys, utan snarare fler då, programmerare. Vad är det vi letar efter? Ja, nej men, igen då, det som vi har publikt på hemsidan under fliken TIN Analytics, det är ju dataspelsrelaterat. Det är någonting som kanske är enklast att förstå. Det är en bransch där, som är väldigt transparent, där det finns väldigt mycket data. Det man ser där är egentligen inget nytt. Det finns ju andra sajter och produkter som kanske visar samma sak, men oftast är det då per spel. Vi har försökt att samla ihop det då per bolag, vilket gör att man ska kunna ha koll på hur det går för hela Embracers portfölj eller hela Paradox portfölj och så vidare. Så att det ska ge en bättre bild hur engagemanget för de här bolagens produkter totalt sett ser ut. Och jag vill samtidigt säga att vi gör inte det här primärt för att på något sätt kunna förutsäga nästa kvartal i något bolag och som en hedgefond går lång eller kort för att det visar vi allmänna förväntningar, utan det här är mer ett verktyg för att se hur engagemanget och så att säga bolagets yta under kurvan växer eller krymper över tiden. Så vad vi letar, alltså en health check på deras affär och deras affärsmodell helt enkelt. Så att det är väl den ambitionsnivå vi har, att vi ska ha det här som ett stöd. Det här ska vara människa och maskin i skönt samarbete. Inte AI utan IA, intelligence augmentation, snarare än någonting annat.
Lagrar ni datan i Azure, Amazon Web Services eller på Google?
AWS.
Men nu när vi ändå är inne på datorspel, Ser du några intressanta trender inom dataspel? Jag tänker, ni var ju väldigt tidiga in i Polen och polska spelstudios. Ser du några nya intressanta marknader, nya intressanta spelgenrer som börjar luckras upp? Som kanske inte är allmänt känt än.
Nej, jag vet inte om det finns så många nya genrer eller geografiska marknader. Däremot så det sker ju väldigt mycket i spelbranschen. Det vi ser från Embracer och Stillfront är ju intressant, den här förvärvsresan. Vi såg det där redan för ett par år sedan, hur det var 250 sidor på Steam. Och sidan 223 är ungefär where games go to die lite grann. Men innovationskraften och utvecklingslusten i spelbranschen, den minskar ju inte, tvärtom. Men det finns ju många då IP:n och spel som kanske aldrig kommer kunna boxa sig genom sina glastak. Och möjligheterna för de som redan har gjort då, ta Paradox, Embracer och liknande, att växa genom förvärv, de såg ju plötsligt väldigt attraktiva ut, och det har de ju verkligen utnyttjat. Och jag tror att det där är någonting som vi kommer få se mer av. Både Embracer och Stillfront och Paradox är ju tidigt i den resan. Verkligen kan inte understryka hur glada vi är att vi ser att det finns ett antal nordiska och svenska företag i förarsätet här, efter att ha sett DICE bli uppköpt och Mojang bli uppköpt och King bli uppköpt, och alla de tre bolagen är de finaste delarna i de uppköpta portföljerna liksom. Eller i köparnas portfölj. Det är lite irriterande, men nu ser vi en liten comeback för det lokala klustret.
Vi fick en fråga på Twitter också om just Australien och Nya Zeeland. Är det någonting ni kikar på, eller andra intressanta marknader?
Ja, vi har faktiskt skapat lite specialintresse för Australien. Det är ju faktiskt, Australien och Nya Zeeland är kul marknader på det sättet att de faktiskt liknar Norden lite grann. Det är relativt små populationer. Ska man lyckas på riktigt, så måste man titta bortom sina hemmamarknader, för där kan man inte riktigt äta sig mätt. Australien är också en marknad som har en väldigt aktiv finansmarknad, tack vare att de kallar det för superannuation system, att man får där ungefär lite grann likt PPM-systemet, att man får ta ansvar för en god del av sin egen pension. Så det har gjort upphov till en aktiv kapitalmarknad och väldigt många faktiskt duktiga investerare där nere också. Vi har hittat nu för Tin World Tech en hel del intressanta innovativa australiensiska bolag och även nya zeeländska som man investerat i. Så att, väldigt glada att de marknaderna finns och vi kan adressera dem.
Ni är inte intresserade av att åka över vattnet där till Sydostasien?
Sydostasien är svårt. Vi gillar ju bra governance. Det är en av de absoluta stora fördelarna med Norden. Det är ordning och reda och minoritetsskyddet är starkt. Det är inte alls samma om man tittar på Sydkorea eller något annat. Det är Nordasien i och för sig, men Sydostasien, det är mycket svårare att hitta ett bra minoritetsskydd där. Och det är inte alltid att kassaflödena faller ner till minoritetsaktieägarna, utan de kan ibland falla ut på andra sidostrukturer. Så det är mycket svårare ur det perspektivet. Men det är inte tur om att det är en växande region och att det finns många spännande affärsidéer att följa upp på.
Just Australien vet jag, ja, men som du säger, det finns mycket duktiga investerare. Det finns ju till och med en podd som bara pratar med australiensiska investerare som heter Chat with Traders. I och för sig fokus mycket på trading då. Men på den frågan, vilka investerare eller profiler så inspireras ni av, och vilka andra fonder och förvaltare inspireras ni av?
Ja, alltså det finns ju inte många andra som har vårt fokus där man kombinerar liksom, teknik och hälsa på det sättet som vi gör. Men det finns ju många som är duktiga på vardera segmenten, så vi försöker väl hitta inspiration bland de som tittar på individuella hälsoförvaltare, individuella teknikförvaltare och så vidare. Men jag tycker några som faktiskt alltid tyckt var inte bara duktiga investerare men också kommunicerar väl och bra material på sin hemsida, det är ju GMO. Det är inte alls våra branscher, men jag tycker att de gör ett väldigt bra jobb i att förklara sin verksamhet, hur de tänker och vad som driver dem. Och det är faktiskt en inspiration. Jag tror att vi måste alla investerare göra mer och bättre av i framtiden. Att förklara för de som investerar i fonderna vad det är de får och hur förvaltarna gör. Liksom.
Hur ser ni på värderingarna på många techbolag? Det är en uttjatad fråga kanske, men framförallt kanske vi ska fokusera på också hur ni tänker kring värderingar. Vilka värderingsmått kollar de mest på? När blir då en aktie dyr enligt de måtten? Och hur ska man liksom titta på de här värderingarna överlag?
Ja, det är ju, alltså, värdering är ju 100 miljarders fråga någonstans. Vad är vi? Vi är tydligt högre än historien. Och vi pratat tidigare om regression to the mean, som är väldigt, det är en kraftfull urkraft någonstans. Men vad talar egentligen för att det ska kunna leva med lite högre värderingar än vad vi gjort historiskt? Och det finns ju några, jag har samlat på mig så här, fyra teorier om det där, eller populära förklaringar till varför lite högre värderingar kan hålla. Jag kallar dem för cheap money, lower for longer, moral hazard och index mania. Om man ska krypa ner i detalj så är det så det mesta handlar om att låga räntor egentligen. Och räntor som hålls kanske artificiellt låga av centralbanker. Och att de kommer göra det ganska länge, det är ganska uppenbart. Till exempel titta på aktieindex, fast inte i deras valutor utan i guld. Europaindex har faktiskt inte rört sig på 10 år. Och även amerikanska och svenska aktieindex, de är faktiskt flat eller ner på 5 år. Om man räknar dem i guld. Det är ett tecken på att i den valutan och inte i pengar som har tappat i värde så har faktiskt aktier inte gått särskilt bra. När det gäller moral hazard så är det ju Fed put då. Att vi har alla, vi aktörer på finansmarknaden, vi har vant oss för att om det blir trubbel så kommer Federal Reserve att baila ut oss med lägre och lägre räntor, mer och mer pengar, mer och mer stödköp och så vidare. Och det leder ju till sämre och sämre beteende. Och hur länge kan vi hålla på med det? Så allting handlar om alla de här förklaringsmodellerna är ju egentligen mer eller mindre drivna av låga räntor. Och i den miljön, oavsett vad som händer, om det är en slags deflationistiskt tryck då på världen, så är det ändå bolag som har en naturligt högre tillväxt än snittet. De förtjänar ju en bättre värdering än snittet också. Och nollränte eller minusräntemiljö, varje extra tillväxtprocent blir så att teoretiskt nästan oändligt värdefull då. Ovanpå allt det här så har du det faktum att höga värderingar, det är ju faktiskt någonting som driver flöden från indexfonder. Ju högre värderad du är, desto större vikt ska indexfonden ha i det. Så det kanske inte är en drivkraft i sig, men det blir ju på något sätt en förstärkande kraft. Så det gör det ännu svårare för oss att veta av exakt how high is high. Så värderingen är hög, men är den för hög eller är den för lite hög? Finns det potential fortfarande? Så att säga. Det är ett helt nytt ramverk. Och det finns inga farligare ord i den här branschen att det är annorlunda nu. Men det är ju annorlunda på det sättet. Att vi har en annan mekanik i, och alternativen till aktiemarknaden, traditionellt då räntemarknaden, där låser man idag in en förlust om man köper och håller till förfall. Det känns inte speciellt kul. Värderingsmått som vi använder, vi gillar att titta på EV/EBIT. Och där justerar vi gärna EBIT för till exempel sådana avskrivningar som är så att säga, tillfälliga eller på immateriella tillgångar. Så EBITA, eller möjligen i rena mjukvaruverksamheter, så funkar EBITDA nästan lika bra. Så det är någon slags grundmått som vi försöker använda. Och jag ska säga att vi gör inga egna prognoser. Jag tror att det är slöseri med tid. Vi tittar på hur verksamheten värderas här och nu. Och så tänker vi mer i riktningstermer. Vad kan det vara möjligen om 3 år? Och hur skulle värderingen se ut då? Så att det blir mer mellan tummen och pekfingret, mer riktningstermer. Så att vi inte, dels inte slösar bort en massa tid på att göra detaljprognoser. Dels inte ankrar fast i de siffror som vi så mödosamt kommer fram till. För det är det farligaste med att göra prognoser. Att man tror att det blir sanningen. Så det försöker vi undvika. 90% av fonderna investerar i lönsamma bolag. Givetvis varierande grader av lönsamhet, men i alla fall på en resa mot väldigt bra marginaler. I snitt är de marginaler 20% i timmeteknik. Det är också i linje med snitttillväxten i bolagen. Sen finns det ju undantag då att det finns bolag som växer väldigt kraftigt så att, och gör det att det är rationellt att du har hög bruttomarginal, men det är rationellt att ändå förvärva kunder eller expandera så hårt så att hela koncernen går med förlust. Vad gör vi då? Då är ju traditionellt kanske på marknaden att använda EV sales. Vill man förfina det lite grann kanske i jämförelse mellan två bolag som har lite annorlunda strukturer. Men ta ett ett Netflix mot ett Spotify till exempel. Om man ska ta ett generellt exempel, då är ju Netflix har ju eget innehåll, vilket borde göra att över tiden ha lite bättre bruttomarginaler än ett Spotify kanske. Ska man jämföra dem på ren EV sales då? Jag vet inte. Låt oss säga att båda har samma möjligheter att förvärva nya kunder på ett vettigt sätt. Då kanske man ska titta på enterprise value eller EV över bruttovinst i sådana fall. Det kanske mer ger en bättre jämförelse om, i bolag som inte ännu är lönsamma. Det är ändå en väldigt viktig kvalitetsmarkör hur det ser ut på bruttomarginalnivå. Och då är det kanske ett bättre mått att titta på värdering på än vad omsättningen är. Det är mer av en sådär konceptuell syn på värderingsmetodik. Liksom.
Hur väger ni in tillväxt i EV/EBIT?
Ja, som sagt, det är svårt att göra tillväxtprognoser. Vi försöker inte kvantifiera, men självklart, det är bara att göra matten. Så om du har ett bolag som växer 40% jämfört med ett bolag som växer 20% så kan du betala mer än dubbelt så hög EBIT-multipel idag för att landa om 3 år på samma ställe. Så tillväxten är en kritisk komponent. Vi underskattar alltid värdet av tillväxt. Vi kanske överskattar det på kort sikt, men vi underskattar det på lång sikt. Vi funderar mycket på tillväxten och de möjligheter som bolaget har. Jag gillar väl egentligen inte det här begreppet TAM, för det går ju att mixtra mycket med. Och ibland så undrar man verkligen hur bolagen har kommit fram till sin total addressable market. För den brukar alltid komma med en passus. För övrigt så ser vi att den kan öka över tiden. Så kommer du tillbaka om 3 år. Ja, nu är vår TAM 3 gånger större. Ja, vad hände? Så det är väl någonting som vi själva i alla fall inte försöker jobba med.
När ni är ute och kikar på bolag eller letar nya investeringar, vad är det där lilla extra som får er att pirra i magen och då ni vet att det här måste in i portföljen? Vad måste det här typen av bolag uppvisa?
Ja, men vi träffar ju mycket entreprenörer och riktigt duktiga entreprenörer. Det är ju någonting som ger det där pirret som du pratar om. Om vi stöter på en riktig vinnarkultur i ett bolag, det är en annan sak som är väldigt, väldigt attraktiv. Så att det här rena, skära, fina entreprenörskapet och den tillit som man kan bygga till ett sånt bolag. Alltså ju längre man umgås med vissa av de här människorna så desto större blir ju pirret. Liksom.
Vad är en vinnarkultur på ett sånt här bolag?
Ja, den är förvirrande lik paranoia egentligen. Låt oss säga, det finns ju bolag då som är bäst idag men som har ett driv att hela tiden öka avståndet. Och det är inspirerande att se att man kan bibehålla det drivet. Det är väldigt, ser vi det så är det värt några extra snäpp på multiplen så att säga.
Vi fick en fråga här, vi ska försöka inte prata så mycket om specifika bolag, men däremot fick en fråga som jag tyckte ändå var lite intressant, och det är varför ni har ganska, eller förhållandevis lite e-handel i era fondportföljer.
Ja, det enkla svaret är väl att vi är ganska kassa på e-handel, eller har varit i alla fall. Jag brukar alltid ducka det där genom att säga att ja, hur innovativt är e-handel egentligen? Det är, man använder teknik, men det är ju inte jätteinnovativt i grunden i sig. Däremot, konsumtion och det är stora marknader ofta, det är stora möjligheter och det finns en naturlig driv från fysisk handel till e-handel. Så det finns ju många bolag som borde kunna gå bra, kan man tänka sig. Men vi har varit mer inriktade på mjukvara och hälsa och digitala varumärken och man kan inte äga allt.
Du nämnde ju förut att ni ofta är ute och träffar bolag, pratar med dem. Hur ser ett sånt här möte ut? Hur förbereder ni er för att få ut så mycket som möjligt ur ett sånt här möte?
Alltså idealmötet är om bolaget vi har möte med upplever vårt möte som ett vanligt måndagsmöte med kollegor. Vi är typiskt sett väldigt produktfokuserade. Vi vill gärna liksom komma in under skinnet på bolagets själ och hjärta och gå till rötterna, vilket varför det är som driver dem egentligen. Det känns viktigt. Vi förbereder oss genom att ofta finns det ju begränsad data, alltså rent finansiellt, om vi tänker börsintroduktioner. I andra fall så har vi väldigt detaljerad data som hjälper oss och kan förbereda oss. Sen som sagt, om det är någon sån här managementbok eller filosofi som genomsyrar, det är väl portranalys är ett ett bra rättesnöre att titta på konkurrenter, att titta på bolagets både leverantörer och kunder och substitut och liknande. Det är en väldigt bra startpunkt när du ska börja bedöma ett bolag, tycker jag.
Apropå böcker och sådär, har du några boktips generellt och vad läser du just nu?
Oh, just nu så läser jag Hilary Mantels sista del om Tudor tiden. Så att, det kanske inte så mycket med investering att göra.
Vi tror ju på Charlie Mungers idé dock om att läsa brett och vitt.
Ja, men jag skriver upp på det, eller jag kan skriva under på det att jag har haft någon princip om att läsa en skönlitterär bok, en finansbok och en bok om mänskliga naturen, alltså non-fiction. Någonstans har cirkulerat på det tre. Men jag tycker det finns så många bra böcker, så det beror helt på var man är i sin utveckling som investerare. Men en bok som jag är sugen på nu och som är mer finans och näringsliv, det är Megadeal. Jag har inte läst den själv, så jag kan inte ge någon rekommendation. Men det är en bok jag hörde om idag som handlar om hur man stänger de där riktigt stora affärerna. Det skulle vara kul att lära sig mer om vad som funkar. Och det kan vara en inspiration i bolagsmötet och liksom. Hittar man de där människorna och de där processerna och de där strukturerna som gör att de kan stänga de riktigt stora affärerna? Det är väl en mega deal, får bli min rekommendation.
En Twitterfråga som vi fått, som faktiskt påminner mig också om, det var någon intervju, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem det var, men det var en investerare som brukade ställa en liknande fråga just i möten med bolagen skulle investera i. Så därav att det finns en liten koppling till det du sa precis också. Men det är, vilken fråga skulle du vilja att vi ställde till dig?
Ja, det påminner om en fråga som vi ibland ställer till bolag. Alltså om du, din hjärna blev infekterad av någon från Mars, så att hela ditt sinne vändes upp och ner och att du försökte förstöra bolaget så fort som möjligt. Vad skulle du göra då? Alltså det är så här, igen då, Charlie Munger, vänd på allting. Tänk lateralt. Men det beror ju på vad man är ute efter. Vill ni så att säga utröna liksom hur vi jobbar? Ja, men då ställer ni ju rätt frågor. Vill ni... Är det någon som vill lära sig hur man blir en bättre investerare? Men jag vet ärligt talat inte vad som skulle vara en bra fråga att ställa mig. Ja, men istället frågan om favoritinformationsställen. Det tycker jag är en väldigt bra fråga. Och du märker också hur jag duckar om svampställen och annat. Liksom.
På tal om att förstöra bolag, vad skulle få er att sälja ett bolag som ni har i portföljen?
Ja, det är värderingar vi varit inne på, och ibland, det har väl i undantagsfall skett att värderingen blivit hög även för oss, för hög även för oss, och vi sålt på grund av det. Ofta har det tyvärr visat sig vara ett misstag då, för det är väldigt svårt att veta när man ska gå in igen då. Och man brukar aldrig pricka de där tillfällena särskilt bra. Så att vår primära princip för när vi säljer är ju när vi märker att affärsmodellen är inte så stabil. Den hade ett bäst föredatum trots allt. Det är någonting i bolaget som inte klickar på samma sätt. Det börjar lukta lite skämt någonstans. Då ska vi sälja. När det gäller höga värderingar så har vi faktiskt tjänat väldigt bra på att ha lite, som jag brukar säga, plåtmage då, och vara uthålliga även när det ser lite dyrt ut. Men det kanske sker till priset av att vi ser en tråkig aktiekursutveckling ett halvår eller till och med ett år, flat eller ner. Men över tiden på 5 år så har vi tjänat igen det gott och väl.
Finns det några typiska tecken på när det börjar lukta skumt?
Ett typiskt tecken som gör att vi säljer direkt helt hänsynslöst, det är om det skulle vara något tecken på brottslig verksamhet i firman. Det är en rent mekanisk checklista. Sälj allt oavsett pris. Men börja lukta skämt, det där är väldigt svårt. Jag får tänka över och se om man kan hitta ett bättre svar med lite funderingar. Men varje bolag är ju unikt, så det är svårt att ge något generellt svar. Men bra telltales är ju att titta på hur man klarar sig gentemot sina konkurrenter, marknadsandelar. Man kan titta på saker som innovationskraft. Hur stor del av försäljningen kommer från produkter som är äldre än 3 år. En hög andel är ju någonting negativt. Finns det andra som är vassare på att innovera? Studera inte bara bolaget utan hela ekosystemet. Kunderna, är det någonting som händer som gör att de kommer köpa på ett annorlunda sätt och så vidare? Det finns lika många sätt som det finns bolag, men det där är några principer för vad man kan leta efter.
Som du var inne på förut så är det ju så svårt att veta till exempel vilka böcker man ska rekommendera eftersom alla är i olika faser. Men om du skulle försöka ge någon form av tips till privatinvesterare för att de ska bli duktigare, någonting som ni har lärt er, och då kanske ett tips till någon som är helt ny, för det är ändå ett väldigt stort intresse just nu för börsen och många som tillkommer till marknaden så att säga. Vad är bästa tipset, så här, saker som du önskar att du hade hört när du var helt ny? Och vad är också vanligaste misstagen som du ser, kanske även bland mer erfarna, till exempel ja, men något man missförstår med den typen av bolag ni investerar i?
Alltså jag tycker det är jättekul att det framförallt är det jätteroligt att se att det är många, många unga människor som börja spara, som börjar ta makten över sin egen framtid. Det tycker jag är jättehärligt. Och att göra det, då är man en hjälte och ska uppmärksammas för det. Om man är helt ny på det här, så det viktigaste att komma ihåg, det är inte liksom värderingstermer eller kanske ens företagsanalys, utan det är ju att vi är människor och vi har demoner, speciellt när det går dåligt. Jag har personligen gett upp alla försök att tajma marknaden. Jag tycker det är jättesvårt. Jag bestämmer, jag ska alltid vara med. Jag ska alltid vara med lite grann. Och när det känns som sämst i magen, när det går som, ser som värst ut på marknaden, då ska jag vara med ännu mer. Jag ska försöka att vrida upp mitt regelbundna sparande lite grann. Det där är jättesvårt. I februari gjorde jag det, men i mars så orkade jag inte. Det var inga extra insättningar på absoluta botten, men det var lite extra insättningar på vägen ner som har blivit väldigt lyckade i perspektiv då. Men behavioral finance, beteendevetenskap, det kanske inte är en naturlig startpunkt, men det är någonting om man vill ha det här som hobby eller intresse, så är det, man kan inte undvika att titta på beteendevetenskap och behavioral finance. Det skulle jag säga. Det är ungefär som att köra eller åka självkörande bil. Först blir man rädd, för man tror inte det kommer fungera. Sen blir man exalterad för att det faktiskt fungerar. Och sen blir man uttråkad för att det går så långsamt och tryggt. Det är samma med behavioral finance.
Fantastisk liknelse.
I början så blir man, när man upptäcker behavioral finance, shit vad dålig jag har varit, vilken idiot jag har varit, vilken dålig människa jag är. Steg två, när man börjat lära sig lite grann, så här, jag ska bemästra det här, jag ska bli en bättre människa, jag ska göra det som undvika alla misstag som alla nybörjare gör. Till sist så mognar man och inser att det finns vissa grejer i den mänskliga naturen som är svåra att stå emot. Jag har hittat, mina tumregler är det gamla fina sparbankstricket att sprida risken över tiden, att alltid vara med lite grann. Det är en väldigt stark, ett bra botemedel för eventuella loss aversion, som är den främsta anledningen till att det brukar gå dåligt på aktiemarknaden. Att man hittar realistiska tumregler för hur man agerar till slut. Då har man nått någon slags mognad och kan acceptera att man har fel och brister och hitta praktiska väg där man undviker de värsta. Det skulle jag säga.
Men nu när vi pratar nybörjartips, så kanske vi kan prata om något annat som också är väldigt intressant för både nybörjare och mer erfarna. Vilken är den mest intressanta tech-trenden just nu att investera i, tycker ni?
Det mest intressanta med teknikutvecklingen är att det inte finns någon isolerad tech-trend, utan att det händer så mycket på så många olika fronter. Det var någon som sa att aldrig i framtiden kommer vi uppleva att det går så långsamt som vi gör just nu. Så att teknikutveckling accelererar ju verkligen. Jag tycker ett område som jag har särskilt intresse är faktiskt den sektor som har faktiskt gått sämst under covid och under 2020. Det är ju hälsa. Det är samtidigt ett område där det finns ett otroligt latent innovationstryck och behov, och där det faktiskt händer grejer. Och covid är ju någonting som faktiskt kan stimulera till en acceleration på det området. Så att software is eating the world, sa Andreessen Horowitz för 10 år sedan. Nu börjar de prata om biology is eating the world. Jag tror att de har rätt i det. Jag tror att det är någonting som vi ska titta på med väldigt nyfikna ögon framöver. Jag tror att vi ska göra det inte genom att försöka hitta rätt i bland binära forskningsprojekt, utan vi ska försöka hitta bolag som har en stor möjlighet att sälja hackor och spadar till de här guldgrävarna. Om det är instrument eller om det är förbrukningsvaror eller om det är enzymer eller om det är vad som helst, där man kan adressera en breddad och utökad innovationssatsning. Det tror jag är väldigt bra affärsmodeller. Så det är väl ett område som vi ser fram emot och ägnar mer tid åt framöver.
Hur skiljer sig tankesättet när ni investerar i medtech och hälsa jämfört med techbolag?
Egentligen söker vi ju samma saker. Vi gillar bolag som kan växa bra samtidigt som de har god lönsamhet. Det är egentligen i grunden vad vi söker även i medtech. I medtech så drivs det lite av lite andra saker. Det är ofta är det, om inte patent, så är det i alla fall know-how och att man får key opinion leaders på sin sida. Och även där finns det ett glastak som man måste boxa sig igenom. Men lyckas man med det så har man, och lyckas få godkännande regulatoriskt för sina produkter, då har man oftast en väldigt lång period där man kan få igen sin investering med bra kassaflöden och god tillväxt. Så det är de kriterierna vi söker, eller aspekterna vi söker i medtech framförallt. Tillbaka till Porter, när man väl är etablerad, tar man marknadsandelar eller tappar man marknadsandelar? Har man en konstant innovation eller är man lite trött? Det är sådana saker som vi tittar på.
Jag skulle vilja backa bara lite till det här med du sa om corona och nedgången i februari-mars. Jag skulle jättegärna vilja veta liksom vad ni tagit med för lärdomar därifrån. Hur agerade ni? Och kanske också om ni får berätta det, hur agerade era fondandelsägare?
Ja, men vi var inne på det här med flöden tidigare och jag tycker att det var väl ett bra syretest. Jag vet inte, det finns väl inget bra med covid egentligen. Men vi fick ändå testat portföljen och investeringsprocessen och hur den fungerar under en kris. Det var inte en kris jag hade förväntat mig, men en mer normal lågkonjunktur hade kunnat funka bättre. Men det visade sig ändå att vår tes om att vi har en relativt ung investerarkohort som är vår största. Vi har mycket barnsparande, vi har mycket pensionssparande och så vidare. Så vi har det kanske låter förvånande, men det känns som vi har en ganska stabil investerarbas. Det gör verkligen att vi känner självförtroende att vi kan vara långsiktiga. Och det känns väldigt bra. Sen var det var, jag ska inte säga att det var inflöden varje dag under covid-krisen, det var det inte. Men det var väldigt mycket mildare än vad man hade befarat.
Fabian, ska vi hoppa in på sista frågan och avrunda lite?
Ja, det tycker jag. Och det här är en klassisk fråga som vi frågar alla som har varit med i podden. Och det är helt enkelt, vad är din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig utav dem?
Jag undrar om inte den bästa är när jag var på E3-mässan i Los Angeles och drev iväg från gruppen och gick på ett annat möte med ett litet bolag som heter CD Projekt, som handlades på 3,5 gånger vinsten i det läget. Och det är väl enda gången som jag faktiskt har ringt hem till Kalle och så bara mer eller mindre skrikit, vi måste köpa det här. Och årsredovisningen var på polska, men Google Translate funkade och till slut så hade vi förvärvat över 5% av bolaget. Och det är den absolut mest värdedrivande investeringen som vi har lyckats med i vår karriär hittills. Den sämsta, minnet är ju bra, för det gör ju att man glömmer av alla de dumma saker man gör. Det måste varit någon bil jag har köpt. Det är en verkligen dålig investering.
Är du intresserad av bilar?
Inte särskilt. De är nyttoprylar. Inget intresse av fina bilar.
Kör du elbil?
Jag har en elhybrid. Sen har jag en bensinare som är manuell, som är övningskörningsbilar.
Och med det säger vi stort, stort tack för att du ville gästa podden, Erik.
Tack så hemskt mycket.
Då satt vi här i vår ensamhet igen, Fabian. Erik har lämnat oss och det känns faktiskt lite tomt. Jag tyckte det var riktigt, riktigt trevligt att prata med Erik. Supersympatisk person och väldigt, väldigt duktig investerare att döma av deras track record.
Absolut, det var jättekul att få träffa Erik i egen hög person. Eller träffa. Vi gjorde det här över Squadcast som är en Zoom rip-off.
Precis, vi är ju förstås digitala. Det är ju så vi jobbar i den här branschen.
Exakt, vi kan inte träffas fysiskt. Vad är det här 2011? Helvete.
I och för sig har Trump sagt nu att vi inte behöver oroa oss för covid, så vi skulle kanske kunna träffas. Men det är ju lite jobbigt också att hålla på att flyga fram och tillbaka med tanke på att vi bor i olika länder. Men, hör du, inget hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter här, vår egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Glöm inte att kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller varför inte på Twitter @marketmakers.
podd. Om ni undrar över någonting eller vill kommentera dagens avsnitt eller vad som helst.
Och det är faktiskt här också, följer man oss på Twitter @marketmakerspod. Ja, då hade man till exempel möjlighet att ställa frågor till Erik, för att vi lägger ju alltid ut innan vi träffar en gäst, så lägger vi ut att nu ska vi träffa den här gästen, skriver era frågor. Så att en stor del av de frågor ni hört idag är ju faktiskt saker som våra lyssnare har frågat via Twitter. Glöm heller inte att lämna recension på iTunes, det betyder jättemycket för oss. Kolla in vår samarbetspartner Saver, savr.com. Det är alltså fondplattformen med bättre avgifter än alla andra. Och sist, men absolut inte minst, vill säga stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.